Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 254 utav Svenska FPL-podden, och vi är inne i ett nytt år. 2024 har vi gått in i, vi har ett januarifönster som har öppnat, vi har en Ivan Toney som har avtjänat sin avstängning och vi har även ett oerhört intensivt december bakom oss och ett väldigt mycket mindre intensivt januari. Vi har två deadlines på hela januari och sen går vi in i ett jättebrutalt intensivt februari. Men även om det inte är jättemånga game weeks här i januari så finns det oerhört mycket fantasy bekymmer både till höger och vänster med AFCON och asiatiska mästerskapen. Så det finns mycket att reda ut och vi spelar in idag onsdagen den 3 januari och vi kommer ju hinna spela in och släppa ett avsnitt till innan vi har deadline för Game Week 21. Därför kommer det här avsnittet inte ha några veckans rekommendationer eller någon kaptensdiskussion för Game Week 21. Det får man vänta en vecka med. Däremot ska vi prata våra byggen, hur det gick i Game Week 20. Och det är en väldigt fin vecka där vi alla tre podden har gröna pilar. Vi ska gräva lite djupare i veckans punkter. Det är två punkter den här veckan. Det är dels att vi ska prata lite lagvärde kontra information. Och där tänker jag att det handlar en hel del om göra tidiga byten för spelare man redan vet. Eller är det värt att invänta information? Och här finns det ganska mycket att prata om. Det finns även väldigt mycket att prata om kring veckans andra punkt som är mittfältsalternativen. Då väldigt många sitter med, kanske framförallt Salah och Son som ska ersättas. Men även spelare som Wang eller Kudos som försvinner iväg. Och där finns det oerhört mycket alternativ. Vi har ju pratat om det att de här mittfältsalternativen, de tar aldrig slut. Men alla alternativ har egentligen för- och nackdelar. Och vi ska prata igenom dem och försöka ranka dem ut efter hur vi ser på dem. Sen såklart ska vi avsluta med era lyssnarfrågor. Och Fredrik, det är du och jag som håller fanan högt. Stefan, förvisso tillbaka på svensk mark efter nyårsfirande i London. Men, men det är väl både slitet där och det är barn som är vakna sent.
Ja, men precis. Men har man varit då och kör ett hårt race i London så förtjänar man lite vila innan man är back on track till nästa vecka, tänker jag. Men vi ska nog ta oss igenom det här. Och vi, som du var inne på där, vi har ju ändå någonstans vinden i ryggen på flera olika sätt. Man känner sig taggad på att kliva in i januari ändå.
Det gör man verkligen. Och Stefan har gjort en helt makalös december. Nu gick han ju inte att plocka liksom månadspris i varken poddligan eller Glennligan. Men jag tror att han var typ topp 10 i Glennligan, vilket är oerhört imponerande sett i december. Vi har alla gröna pilar. Vad som mer har hänt, Stefan har klivit om dig i overall ranken. Hoppar vi in då i våra byggen så, ja, gröna pilar blev det. Du tog minst poäng utav oss tre, vilket inte är något liksom jättedåligt sett till vilka poäng som ändå tas den här veckan, och jag spelade dessutom chip. Men 89 poäng blev det för dig. Totalt 1149 poäng och en overall rank på 584 000. Och dessutom så har du ju den edgen att du sparade din transfer och sitter med två fria nu till Game Week 21.
Och lite stolpe ut där också får man väl ändå säga, på att Sofal går och drar på sig någon liten snuva när West Ham ska hålla nollan och Areola på bänken. Så att bra poäng ändå. Vi brukar säga det när man tar en bra poäng, att det farliga är att gå in på Twitter eller X eller vad det nu heter och liksom, för du kommer alltid hitta folk som tar mer poäng än vad du gör. Och då liksom gäller det att hålla huvudet kallt och se att hur många poäng tog jag, hur är det. I det här fallet så handlar det om att jag inte ska blicka så mycket åt mina poddkamrater, för ni gör ju helt sjuka veckor. Utan jag bara liksom landar i att jag gör en bra vecka, tar med mig det, rulla vidare. Du var inne på det, Stefan gick om i totalen. Förtjänar han efter den december han har gjort? Ja, vi tuffar på här. Jag tycker ju ändå, jag vet att ni har redan beef där mellan varandra, men jag tycker att det är roligt att när det går bra för alla i podden, det gör det liksom roligare och lättare för oss att göra bra content för er som lyssnar. För vi blir ju liksom såklart mer taggade när vi ser gröna pilar. Det så funkar ju ni som lyssnar också, det vet vi. Så att, jag tycker ändå att det är roligt att det är lite vind i ryggen. Sen är det ju alltså Liverpools asfaltering av Newcastle. Den sjukaste anfallsinsatsen jag har sett på länge. Och för er som inte har sett matchen, gå in och kolla highlightsen. Alltså, vi snackar en överkörning som... Ja, det är vad som att se ett Premier League-lag möta mitt gamla korplag, Tranan BK, nere från Lund. Och ja, när man tar minst poäng i podden, då får man ta med sig den där, vad var det, 4-2-segern. Det borde kanske ha varit 7-0 eller någonting, vad vet jag.
Ja, Tranan BK alltså, det är ju ändå ett ganska seriöst namn. Jag spelar korpen fotboll när jag pluggar nere i Kalmar. Vi heter Waterproof Midgets. Så att det... Men härligt, vi ska inte prata våra korpeninsatser. Vi kan väl, även om Stefan inte är med oss, kan vi ju gå igenom hans helt galna gameweek. Han tar ju mindre poäng än mig, men det är ju bara nätt och jämnt. Och jag spelar ju dessutom benchboost den här veckan, vi ska komma till det. Men Stefan tar alltså 107 poäng den här gameweeken. Och totalt 1153 poäng, så 4 poäng före dig bara. Och en overall rank på 529 000. Gjorde Gordon till Foden den här veckan. Och ja, vad var det som inte gick Stefans väg den här veckan? Ja, men Trent blankar. Men det är väl det, annars är det poäng både till höger och vänster. Och det ska man väl säga, det gäller väl alla oss tre. Nu vet jag inte om du såg Tottenham Bournemouth, men det är ju också helt overkligt att Solanke blankar som sitter i alla våra tre byggen.
Ja. Sju avslut eller vad hade han? Han borde
ha precis. Så att, ja, men det är väl det, och han har även en blank på Pedro Porro. Men annars är det utdelning rakt över, och det är ett mittfält kanske framför allt, där han har 7 poäng på Saka, 9 på Son, 12 på Foden, 18 på Palmer och sen så 32 poäng på sin kapten Salah då. Så att ja, såg väl ut där efter Dubravkas straffräddning och sådär, att han hade valt fel målvakt i mål när Dubravka kom iväg med 8 poäng. Men då går ju Areola och trumfar med sina 11. Så att det var ju en game week då. Jag tror det var ganska höga scorer generellt. Men 107 poäng ger Stefan en game week rank på 11 500 ungefär. Och det är, ja, man har inte allt för många sådana game weeks över en säsong. Jag slår ju Stefan med 3 poäng, men har då en aktiverad bench boost också. 110 poäng blev det, jag har totalt 1195 poäng. Overall rank på 129 000. Gjorde ju Charlie Taylor till Kyle Walker som en del av ett bench boost byte. Hade jag inte spelat bench boost hade jag inte gjort det bytet. Kände som att Walkers nolla var given. Och den höll ju. Han blev dessutom utbytt där efter 60 minuter. Så det var väl det som hade varit risken, att han blivit utbytt innan dess. I övrigt är ju benchboosten rätt bedrövlig, skulle jag vilja säga. Dubravka räddar upp den då, får man säga. 8 poäng tar han. Min benchboost totalt har 9 poäng. För jag har en Sterling som... Jag vet inte Fredrik, men såg du på något sätt att Sterling skulle bli bänkad och få 0 minuter efter att ha fått vilan i och med sin avstängning?
Nej, den såg man verkligen inte komma, och det är ju frågan vad som är den starkaste trion bakom vem det nu ska vara, en Kunko. Eller ska en Kunko vara en del i trion? Mycket av de där 4 offensiva anfallsplatserna i Chelsea känns väldigt oklart just nu. Och, nej, jag tror att alla blev lika chockade som du när man såg att han var på bänk och inte ens fick ett inhopp heller. Vilket ju liksom, då börjar man ju verkligen undra om han hängde han med Newcastle-spelarna på hotellet med damerna, eller vad han var ute och svirat. Vad har han gjort för att han borde ha startat enligt rimlighetens alla lagar?
Jackson är iväg nu på afrikanska förvisso, som borde kanske kunna lätta upp platserna där lite. Jag får även 0 poäng på Saliba. Jag hade ju de här benchboost, när man kollar på dem, jag försöker sätta upp min benchboost så som jag hade placerat min bänk, och då hade jag bänkat båda mina Arsenal-försvarare i Gabriel och Saliba. Gabriel tar 1 poäng, Saliba tar 0, Sterling tar 0 då, som inte spelar, och så Dubravkas 8 poäng. Så att det är ju misslyckats bench boost, samtidigt som den är lite urvärden, och kollar man på omgången så var den ju ändå bra. Det hade varit jobbigt om Salah hade dragit dit den där straffen, för då hade ju inte Dubravka tagit 8 poäng direkt, och då hade ju bench boosten blivit liksom om möjligt ännu mer patetisk. Men Walker kom in där, tog sina poäng. Problemet är att jag bara står med en free transfer nu till Game Week 21, vilket jag inte hade gjort. Men ja, bra score, bra poäng, och vi får helt enkelt ta det härifrån. Mest synd tycker jag nästan om Stefan, som var på plats på Craven Cottage och fick se Arsenals bedrövliga insats. Och förlust också. Jag hade ju missat det lite grann. Jag gillade ju den här matchen rätt mycket för mina försvarare, trots jag hade satt dem på bänken här då, att trodde Jimenez skulle göra sin sista match avstängd innan han sen skulle kunna komma tillbaka. Jag tror vi nämnde det i förra podden. Men han har ju spelat en cupmatch också. Så han, den tredje matchen han avklarat där. Så han var ju tillbaka redan till Game Week 20. Så lite dåligt gjort av mig och inte ha koll på det. Men ja, så är det. Du har väl två stycken gubbar som har försvunnit iväg nu i Sala och Wang, va? Sån har du ju inte.
Nej, det är Salah Wang som ska, ja, måste ersättas, om inte den här veckan så till nästa game week i alla fall. Det beror lite på hur man vill lägga upp det. Men det, där ska de ska ju liksom ut. Det är ju inget som ska vintras över liksom något mästerskap, utan på något sätt ska vi pussla ut det här. Jag har inte riktigt landat i hur bara än.
Nej, och du har ju fortfarande kvar Haaland, så du behöver inte tänka på ett byte för att få in honom igen. Frågan är ju, är han tillbaka nu till Game Week 21? Och det vet vi inte än, det är ju en bit kvar till Game Week 21.
Ja, men precis, vi kanske får anledning att återkomma i nästa veckas podd, förhoppningsvis då. De möter ju, så har vi Huddersfield i cupen där på söndag, och då kanske man får lite svar, är han med i truppen, får han någon speltid? Så där hoppas vi kunna få tanka lite mer information. Det är ju information när det gäller City, då är det ju liksom, då är det ju ren hårda fakta, är de med i truppen, spelar de, snarare än presskonferenser. Så.
Exakt. För egen del så har jag bara Salah som har försvunnit iväg. Jag har ju dessutom ett oerhört starkt truppbygge, sett till att jag nyss spelade bench boost, och där liksom, ja, men Walker sitter sist på min bänk just nu inför Game Week 21. Men jag har ju inte Haaland, så där är det liksom en avvägning man får göra. Är det så att man tror att han kommer till start i Game Week 21, så är det ju en omgång som är lite lurig med kaptensbinden. Och ja, men Newcastle borta är kanske inte en match man normalt sett kollar på och letar efter en kaptensbindel. Men så som Newcastle såg ut nu mot er förvisso på bortaplan, och liksom allt som händer i Newcastle-lägret, så finns det anledning att kanske omvärdera det och se på och få in Haaland, även om det skulle vara minuspoäng om det är så man tror att han startar för att få en bindel där. Men kaptensdiskussion, det ska vi ha i nästa veckas podd. Så ser det ut i alla fall. Jag vet att Stefan har gjort lite tidiga byten för price drop. Han har ju både Salah och Son, båda utbytta redan nu vet jag. Jag tror han tog in Bowen och Garnacho.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så ja, nu är inte Stefan här, han kommer med nästa vecka och då får han prata lite mer om sina byten och tankar med det. Vi ska ju prata om det, tidiga byten kontra att hålla på dem och få lite mer information. Så det kanske blir något vi får återkomma till nästa vecka också när Stefan är med och får ge sin syn på de här tidiga bytena.
Ja, och se lite vad vi har landat i och sådär också. Som sagt, det kommer ju komma information i cupspelet i helgen här gällande till exempel Newcastle som City ska möta. Så spelar väl de borta mot Sunderland tidiga matchen där på lördagen i ett stekhett FA Cup derby. Och låt säga att de skulle åka på liksom torsk där också, då är de nog nere i källaren rejält. Och samtidigt om Haaland kanske liksom får ett längre inhopp eller till och med får starten, Då tror jag många kommer att liksom bli lite svettiga och börja byta in honom. Så att, ja, det blir väldigt spännande att se hur det ser ut i helgen.
Härligt. Någon det har gått ännu bättre för än oss här, det är ju Leon Broderick som är månadsvinnare både i vår kära poddliga men även Glennligan. Decemberpriset i Glennligan var ju 17 000 kronor i presentkort hos Olka Sportresor. Men stort grattis till Leon. Kanske ska boka med sig på poddresan, vem vet.
Det är ju givet, fan. Det är ju liksom poddresan och en resa till. Så det är bara att in och boka direkt.
Ja, nej, men det hade ju varit något. Nu går jag snabbt in och kollar på Leon. Han står som Chelsea-fan. Då är han inte speciellt vettig, tänker jag. Så då vet jag inte. Men i alla fall stort grattis till Leon. Hans lag 1905 tar 481 poäng bara i december. Och det är ju inte bara den här månaden han har gjort det bra. Han har en overall rank på 136 000. Så han ligger tvåa i totalen i både poddligan och glänligan. Så oerhört stark säsong som Leon har. Stort grattis. Vi skickar hem ett superklubb till dig. Det är bara att du hör av dig till oss med adressuppgifter och så. Och sen så kommer grabbarna från Glennligan kontakta dig gällande ditt pris där. Vi ska rikta ett stort tack till våra partners i Glenn Sports Bar som vi har Glennligan tillsammans med. Olka Sportresor där presentkorten kommer ifrån. Netshirt.se, Unisport Store, Nakata.se, Superclub och grabbarna borta på reducering.se. Vi fortsätter ju köra våra andra spel tillsammans med dem. Och nu vet jag inte, nu är det väl massa kuppspel va, Fredrik? Du har bättre koll på de här tipsraderna än vad jag har.
Det är FA-kuppen till helgen. Jag ska se hur Stefan är, men jag tror att han är taggad på att komma tillbaka här. Och då ska han få hugga tag i den här raden. Och det är ju... Ja, men det kan bli spännande resultat och vi vet ju att FA-cupen är ju liksom skrällarnas cup sådär. Så att det,
verkligen.
Ja, där finns det ju verkligen, alltså är det någon gång man vill göra stora system så är det ju när det är FA-cupomgång som man kan lägga med mycket skrällar. Så att jag tror att han är riktigt taggad på att sy ihop ett schysst system till helgen. Och så släpper vi det på torsdag, imorgon blir det ju, tänkte säga i övermorgon, men vi poddar ju onsdag nu för att vi skulle få med hela omgång 20 eller gaming 20. Så att imorgon torsdag, men förmodligen då när de flesta av er lyssnar på det här, så på kvällen där brukar vi slänga ut ett andelslag.
Yes. Vi ska gå till veckans punkter och då döpte jag ena punkten lagvärde versus information. Och vi har fått en lyssnarfråga som är ganska lång från Peter Graudums. Han skriver så här: många erfarna fantasy-spelare kommer med rådet att vänta så länge det går med att göra transfers. Ofta med det goda syftet att man har bäst uppdaterad info och slipper fatta onödiga förhastade felbeslut. Men detta kan ställas emot att man långt tidigare vet att Salah missar matchen nu i januari och säkert gjorde rätt i att byta ut honom redan innan årsskiftet och plocka in till exempel Foden och i samma veva slippa prisnedgång på den förstnämnda och slippa bekosta extra kostnad för stigande pris på Foden. Och varför väljer då Lämmeltåget och även expertis att byta ut Salah till efter spelomgången är avslutad? Pep kommer väl knappast släppa någon vettig uppdaterad info heller att basera beslut på innan nästa spelomgång. Eller är man bara våghalsig som gjorde detta tidiga byte? Och jag vet inte, Fredrik, vi ska försöka svara lite på Peters frågor här, men även lite annat. Och jag ska säga, det finns väl inga rätt och fel, men det finns oerhört mycket information som kommer framför allt nu den här veckan inför Game Week 21. Får se om exakt vilken information vi får. Men jag tror, gör man sådana här tidiga byten, då förlitar man sig lite på att det inte ska hända för mycket, mycket saker. Det är väl det man kan säga. Man tar en liten chansning. Och sen så är det liksom för att kanske ha råd med de spelare man vill. Eller så kanske man har råd med dem ändå, men man vill ha ett högt lagvärde för att i ett senare skede ha en edge mot andra som har ett sämre lagvärde. Och det är alltid bra att ha ett bra lagvärde. Men det kan också vara så att det lite biter en liksom i baken så att säga.
Ja, men så är det ju. Man måste ju liksom ta lite ställning. Det är väl det handlar om här. Vänta på informationen eller skydda lagvärdet.
Ja. Viktigt att säga, om vi börjar med prissänkningar, att innan ni agerar allt för mycket på att en spelare ni äger går ner i pris, ha koll då på när prissänkningen påverkar just ditt lagvärde. Och enklast är egentligen att gå in på Fantasy Premier Leagues hemsida och gå till transfersidan, och sen istället för den här vanliga vyn man får upp där man ser alla spelarna med tröjor och namn och så kan man välja, och det heter Pitch View. Man kan välja där att istället visa list. Och då får man en lista på alla sina spelare, och då ser man vilket pris man har köpt spelaren för, vilket pris som den kostar att köpa just nu, och sen så ett säljpris. Jag tror det är så, CP som cost price, SP som selling price, och sen purchase price, PP. Och då kan jag se till exempel nu, om jag går på Sala, att jag köpte Mohamed Sala för 12,6. Nu kostar han 13,2. Och det betyder att om jag säljer honom, då får man ju bara hälften av värdeökningen. Då skulle jag få 12,9. Skulle han då sänkas till 13,1, då är jag i ett sånt läge att han skulle påverkas till den prisnedgången. Då skulle jag kunna sälja honom för 12,8. Hade jag däremot köpt han till 12,5, då behöver jag inte ens stressa för en prisnedgång på Sala. För att då, att han hade gått ner till 13,1 hade inte påverkat mitt säljpris. Låter det här som liksom jättekonstigt som förklaring, Fredrik? Eller har du något bättre sätt att förklara det på?
Nej, men jag tycker att du är inne på det. Just det här att gå in på den här list istället för pitch view gör ju att saker och ting blir väldigt mycket tydligare. Och glömmer man bort vad de här förkortningarna står för, kan man hålla muspekaren ovanpå current price, selling price, purchase price. Men det är ju vettigt just att om man har tänkt att ja, men jag ska ändå göra tidiga byten, men ja, alltså, dumt att göra tidigare byten än vad du behöver göra. Beroende lite på vem du ska sälja eller plocka in och sådär. Så att ha koll på läget, alltså att ta risker behöver inte vara fel så länge det är medvetna risker, men det är dumt att liksom, ja, göra onödiga misstag. Men det här är ju en väldigt stor, vad ska man säga, swing, kanske den största under hela säsongen vad det gäller just. Det är därför vi pratar kring just lagvärde kontra information, och då är det extra viktigt att ha koll på det, för att ja, alltså som sagt, vissa price drops över en natt kommer inte att påverka hur mycket du liksom torskar eller tjänar när du säljer en spelare. Och det är viktigt att ha koll på.
Prishöjningar däremot på spelare man vill ta in, det spelar ingen roll, för där varje höjning påverkar ju ditt köppris. Men jag tycker ändå att, ja, för egen del så värderar jag information oerhört mycket. Dessutom nu i januari så har vi längre tid. Jag brukar prata om det, att det finns olika veckor där det är bättre och sämre att göra tidiga drag. Och när det är massa matcher för lagen så brukar det vara sämre. Ofta då brukar vi prata om Europaspel. Nu är det ju cupspel här. Jag tror till exempel, dessutom är ju Game Week 21 en väldigt speciell Game Week som är uppdelad på två veckor. Som ett form av ja, men, vinteruppehåll där spelarna ska få lite tid. Så fem lag kommer spela ena helgen och sen kommer fem lag spela nästa helg. Så att alla ska få lite vila. Det gör ju att, ja, men jag tror till exempel Liverpool, ni spelar väl två cupmatcher innan ni spelar i Game Week 21. Det kan ju vara då, men vad är det för information man menar? Ja, men normalt sett pratar vi presskonferenser väldigt mycket, men som sagt, skador kan komma, speciellt när det är matcher, men det går ju även att skada sig på träning. Vi kan få information om double game weeks som planeras in. Vi kan få i alla fall mer info om möjlighet till blanks. Till exempel så kommer ju Liga Cups semifinalernas första möte gå av stapeln. Och med Liverpool möter Fulham och det är Chelsea som möter Middlesbrough är det. Och är det så att men något av lagen vinner väldigt stort i första mötet, så ökar ju chansen. Vi vet ju att det kommer bli blank i Game Week 26 för det lag som går till final och det lag som de möter. Och där är ju favoriten, som vi har pratat om tidigare, att Liverpool kommer att vinna mot Fulham i ett dubbelmöte och att Chelsea kommer vinna över Middlesbrough i ett dubbelmöte. Är det så då att Liverpool, om man går iväg och vinner 3-4-0 i första mötet, så alltså minskar ju inte direkt risken för det. Och det påverkar ju lite om man, ens planering. Ska jag ta in en Liverpool-spelare just nu? Ja, det kanske jag ska ändå, men att i alla fall vara medveten om det. Dessutom så är vi inne i transferfönster i januari. Det kommer säljas och köpa spelare. Och det är också någonting som kan påverka väldigt mycket. Så det gör att jag lutar väldigt mycket mot att avvakta. Nu har jag bara ett fritt byte. Har man två fria byten så kanske man kan göra ett byte. Om man nu verkligen känner att den här spelaren vill jag ha in. Man ska dock vara medveten om att det är en risk. För att det är FA-cupens tredje omgång där Premier League-lagen går in. Och det ska ju alla lag spela, och det ja, men kan bli skador och sånt som påverkar. Och även om det känns som att, ja, men den här spelaren vill jag verkligen få in, så jag tror inte du vill ha in honom om du vet innan Game Week 21 att han kommer att missa för att man är långtidsskadad. Så jag hade önskat att Stefan var med eftersom han har gjort tidiga byten, och det är ju liksom en avvägning man får göra. Och det behöver inte vara fel att göra tidiga byten, men man ska känna till det. Och där många har gjort tidiga byten är ju mittfältare. Och därför tänkte jag att vi skulle gå över och prata mittfältsalternativen. Och även här har vi fått lyssna frågor. Men Emil Bergelin bland annat, Jimmy Niklas Kristiansen och flera har liksom, men vilka är de bästa mittfältarna att ersätta Salah och Son med oavsett budget? För att budget är inte så mycket problem. Jag har gjort så här, Fredrik, om det är okej med dig, att jag har listat en rad olika mittfältare som jag tror att folk kommer spana emot. Listat lite för- och nackdelar med dem. Och sen så tänkte jag egentligen att dra dem. Du får komma med din synpunkt på spelaren, om du har något att tillägga i liksom för- och nackdelar med de här spelarna. Och sen, sen i slutet när vi har gått igenom dem, kanske kolla lite på vilka våra favoriter är, om man lite ska lista dem.
Shoot.
Och en utav de spelarna som väldigt många kikar mot skulle jag säga är Jared Bowen i West Ham. Och det finns ganska mycket fördelar med honom tycker jag. Och det ser säkert flera då som byter in honom. Men fint spelschema på West Ham, han har en bra form. Gjorde väl ingen kanonmatch nu mot Brighton i 0-0-matchen, men annars har han gjort det bra här under en tid. Har ju också spelat out of position. Sen så får vi se. Det kan vara så nu med Kudos borta och sådär, att han kommer behöva att Moyes väljer att plocka in en Danny Ings i vissa matcher och spela och liksom plocka ut Bowen på kanten. Men han har spelat väldigt mycket out of position. Och det är de fördelar jag egentligen har listat med Bowen. Nackdelar som går, det är ju att Kudos försvinner. Det borde innebära ett tapp för West Ham i kvalitet. Dessutom har vi en Paquetá som är skadad. Han ska vara redo till Game Week 21, pratas det om. Men ja, är det så att man får info om att Paquetá är borta dessutom, så är det såklart sånt som kommer påverka Bowen och liksom, ja, med bollar han får och hur bra West Ham är generellt. Jared Bowen, vad säger du om honom? Är det någon för- eller nackdel du tycker jag missar eller något du vill belysa extra?
Nej, men det är väl klart att vi måste lägga lite extra fokus där på fördelarna ändå, utifrån att det är en spelare som många blickar mot, jag inkluderat. Och det skulle kunna vara ett sånt tidigt byte jag väljer att trycka av. För att Salah mot Bowen, gör jag det nu innan, jag är precis samma sits som dig. Alltså, nästa price drop på Salah kommer att påverka mitt lagvärde, eller det värdet jag har byggt upp på honom. Så att, och Bowen kommer stiga här, så att vänta en halv vecka, det kommer att kosta på just det bytet. Jag ska säga West Ham möter väl Bristol City i cupen, är det kanske på lördag eller söndag. Och det är väl en match som jag tror ju förvisso att han kanske kommer att spela, men det är ju inte en match som måste kanske mosa ut det bästa laget 90 minuter, utan de borde väl kunna städa av ett mittengäng i the Championship, kan jag tycka. Och West Ham går ju väldigt, väldigt bra i ligan. Det är lite sådär under radarn, får man väl ändå säga, att Moyes har fått till det bra. Frågan är om inte han prioriterar att försöka knipa en Europaplats före liksom FA-cupen. Visst, FA-cupen är stor och jada jada, men jag tror att ligan ändå är prio. Så att jag skulle inte bli superförvånad om en sån som Jared Bowen får inleda bänk i cupen till helgen. Och det skulle ju vara väldigt positivt för den som har valt att byta in honom tidigt, till exempel.
West Ham är uppe på sjätte plats nu. Bara bakom lag som Liverpool, Villa, City, Arsenal, Spurs.
Det är oerhört imponerande, får man säga.
Ja, men det är det. Och med gällande spelschemat så är det Sheffield United borta nu i Game Week 21. Följt av Bournemouth femma, United borta, Arsenal hemma, Forest borta. Om man kollar kommande fem matcher. Men sen om man drar ut även på längre sikt, så är det ett bra spelschema för West Ham, skulle jag säga.
Ja, och Bowen är ju en sån spelare som går att sitta med länge. Inga problem att hålla honom över United borta, Arsenal hemma. Liksom. Det är en spelare som är duktig i omställningar och verkligen liksom gör West Ham ett mål borta mot Arsenal, eller hemma mot Arsenal. Ja, men då är det mycket väl att det är mycket väl bara Jared Bowen som har gjort det.
Jag kollar på City-mittfältare. Det är väl också Foden som kanske har fått mest kärlek i, om man kollar Twitter och sånt där. Men en Bernardo Silva kan också nämnas här, tycker jag, som, där de är hyfsat lika i pris. Bilba är ju billigare. Fördelar med de här spelarna är att vi vet att City ska ha en double game week. Vi vet inte när den kommer. Det pratas en del om att det kan bli i game week 25. Då är det ju ganska i närtid. Det är Brentford som ska placeras in efter Citys VM för klubblag. En annan fördel är att de spelar i Manchester City, som är ett väldigt skickligt lag som gör också väldigt mycket mål. Det är väldigt fin form på de här spelarna. Det är ett spelschema som också är väldigt bra. Nackdelar, och då kanske framförallt för en Phil Foden, det är ju kanske också att de spelar i Manchester City där Pep är tränare och roterar en del. Nu har vi sett Foden få oerhört mycket speltid. Däremot så vet vi det att Kevin De Bruyne är snart tillbaka, Haaland snart tillbaka, vilket då gör att Alvarez inte kommer spela där, utan Alvarez har tidigare spelat liksom i den position som Foden har gjort väldigt bra på när han har nu fått spela och opererat centralt. Och jag skulle säga att det är en nackdel, även om man skulle fortsätta få väldigt mycket speltid, om man flyttas ut på en kant. För att här centralt har han sett oerhört bra ut. Det finns ingen garanti att han kommer flyttas ut på en kant eller att han kommer roteras. Han kanske kommer hålla den där platsen. Men konkurrensen blir betydligt tuffare i alla fall, skulle jag vilja säga. Phil Foden som alternativ, Fredrik.
Det är ju också likt Bowen, ett sånt där givet alternativ att blicka mot när man ska skeppa de här guldklimparna i sån och Sala. Sen blir det ju spännande. Väljer man att gå vägen med att liksom vänta in information in i det sista? Ja, men Kevin De Bruyne är tillbaka i träning. Får han liksom 75 plus här, då tror jag att det är många som kommer vara sugna på att kliva på redan till Newcastle-matchen. Och det är vågat för att han har varit borta länge och det finns ingen garanti att han kommer att spela liksom var match, men det finns en höjd där som ingen annan mittfältare som är kvar i ligan just nu, om man räknar Son och Salah out för tillfället, har. Foden ligger i lävar, gäller liksom höjden på De Bruyne. Sen är det svårt att bedöma. Jag håller med om att Foden gjorde väldigt bra i mitten. Och där blir han ju mer involverad i spelet. Samtidigt få in en Kevin De Bruyne som kan leverera bollar. Ja, jag tror inte att Foden eller Citys anfallsspel mår dåligt av det direkt heller. Så att Foden känns som ett hett alternativ. Bilva sådär. Sen håller jag span på De Bruyne. Kanske inte riktigt nu till 21, det känns lite tid. Men som sagt, pengarna finns ju. Innan man sprider ut dem så bör man ju ändå fundra en och två gånger på, kan det vara värt att chansa? Kanske för den som ligger efter på att vara tidig på De Bruyne. Det är high risk, high reward kan man väl säga.
Ja, jag hade Kevin De Bruyne uppskriven, men betydligt längre ner. För jag tycker att det är inte lika aktuellt som Bowen, Foden och sådär att kika mot. Och det är ju för att han varit borta länge. Jag skulle vilja se han komma tillbaka. Se hur Pep kommer att spela honom. Hur mycket speltid får han? Kommer han få starta mycket och bytas ut tidigt? Kommer han få inleda bänk och göra lite kortare inhopp? Det finns väldigt mycket oklarhet. Och det är väl liksom det stora minuset för honom. Fördelen är höjden, men också kanske att han kostar så mycket. Jag vet inte om det är en för- eller nackdel, men det är ju att du inte kommer sprida ut pengarna lika mycket, så det kommer kunna vara en väg att gå tillbaka lite enklare till Son eller Salah, om man nu vill göra det precis när man kommer tillbaka.
Ja, men det blir ju en bra placeholder på det sättet.
Bra. En spelare jag hade tänkt nämna före Kevin De Bruyne som också pratas väldigt mycket om är Richarlison i Spurs. Och han kommer ju få en betydligt viktigare roll nu när Son försvinner iväg på asiatiska. En given startspelare, spelar out of position. Vi gissar väl att han kommer ta straffarna nu när Son är borta. Och minusen är ju lite samma. Son är borta, det gör Spurs till ett sämre lag. Dessutom är det centrala mittfältet borta, vilket gör Spurs sämre och liksom betydligt tunnare i truppen. Och sen dessutom så har han bytts ut tidigt nu i ganska många matcher. Jag vet inte om det är någonting som kommer fortsätta nu. Problemet är väl att det finns inte så många att bytas ut för, eftersom att Spurs blir betydligt tunnare här nu med spelare som försvinner iväg på mästerskap.
Mm, I mean, om man får killisa lite, det får vi ju eftersom vi har en FPL-podd, så tror jag att anledningen till att Richarlison har blivit utbytt tidigt här de här matcherna som har varit, det har ju varit för att han inte vill. Vi vet ju att baksidorna på de här spelarna är ju som allra känsligast sista kvarten där. Och jag tror Ange Postecoglou har varit oerhört mån om att Richarlison inte ska slå upp. Han har ju haft dragits med skador under hela hösten, så att han är väldigt mån om att han ska vara hel nu när Son försvinner. Och när han har behövt starta honom, men då har han plockat av honom efter 65-70 minuter, och just för att han liksom inte ska dra på sig någon sträckning eller sådär i slutet av matchen. Så att jag tror ändå det är större chans att han kan få lite längre speltid nu. Att nu är det liksom dags att testa vingarna här och se om det håller i 85+. Det är i alla fall min gissning. För lite som du är inne på också, det finns inte supermycket att byta in för Spurs. Utan ja, nu är Son borta. De har ju fortfarande liksom en ganska stark elva offensivt. Det är bara att de ska hitta någon som levererar bollen, liksom fram bollen. Men sen är de ju också ett offensivt lag, och det tycker jag ska in på plussidan på Richarlison. Att Postecoglou löser ju på framåt. Han kan ju fan ställa upp med liksom fan fyra fjunisar och två enbenta. Han skulle ju spela offensiv fotboll ändå. Och det gynnar ju en sån som Richarlison att ändå liksom laget kommer inte att, det kommer inte vara Mourinho-Conte-taktiken.
Nej, dessutom en James Maddison som det pratas om ska vara tillbaka här i januari. Så där du får kreativitet och kan ge bollar till Richarlison.
Ja, det kan ju bli en jätteboost för hela Spurs. Om man
En spelare som jag gillar väldigt mycket som ersättare, som jag inte tycker det pratas riktigt lika mycket om som de här tre i liksom Bowen, Foden, Richarlison, ska bli kul att höra din syn på, är Diogo Jota i Liverpool. Jag tänker nu när Sala försvinner på hans pluskonto måste det tillkomma att det blir ökad chans till bra speltid. Jag tycker dessutom Jota är en spelare som, ja, men så fort han spelar alltid tar poäng. Det finns också så plus och minus som man kan väga in här. Vi har ju varit inne på det, att Liverpool mycket väl kan ha blank i Game Week 26, men det har också då pratats om att det mycket väl kan vara en double Game Week i 25. Om det är så att Jota har spelat, gjort det bra, att han kan få speltid där. Och minus är väl, ja, men lite som vi var inne på med Richarlison, att ja, men även Liverpool blir ju ett sämre lag utan Mohamed Salah. Dessutom så är han nyligen tillbaka från en skada, och sen så just den här potentiella blanken i 26, så att om det ställer till det allt för mycket. Du som är Liverpool-supporter, hur ser du på Jota som ett FPL-alternativ nu när Salah försvinner?
Ja, men det är klart att som du är inne på, det är ett jättetapp för Liverpool som lag att tappa Salah. Det är ligans bästa spelare just nu, skulle jag säga. Och det blir ett tapp, men för Jotas del så öppnas det upp. Nu är de egentligen bara fyra stycken kvar. Han har Gakpo, Nunez och Luis Diaz och liksom tampas mot för att plocka en plats. Och de tävlar väl på, ja, men ganska lika villkor allihopa. Fördelen för Jota är att han är väldigt flexibel. Kan spela både på vänsterkanten och i mitten. Jag tror att han skulle klara ganska, ganska bra att gå ut och spela på högerkanten också. Han är inte så beroende av att liksom ha sin kant eller så. Både han och Gakpo är ganska flexibla spelare på det sättet. Nunez med för den delen. Men jag håller med om att Jota är ju en sån spelare som riktigt sån måltjus, den jobbig jävel liksom, som inte gör så mycket vad man ser. Det är liksom inte lika mycket yviga rörelser som en Darwin Nunez, utan mycket hårt jobb i det tysta, och sen så dyker den upp bort i stolpen och liksom rakar in ett tapp in mål. Men de ger ju poäng de också. Och kan han hålla sig skadefri här nu, var det borta och har dragits med skavanker under hela hösten, så kan han hålla sig skadefri, så tror jag att det kan vara ett kanonalternativ. Jag gillar ju Jota mycket mer än Gakpo till exempel. Jag tycker att Jota är mycket mer klinisk när det väl kommer till lägen, och har den här måltjuvsnäsan som Gakpo kanske inte har på samma sätt. Så att det ska bli väldigt spännande att se vem som tar platsen ute till höger nu när Salah försvinner de här matcherna. Det är ganska svårt att spekulera i, tycker jag. Det skulle mycket väl kunna vara så att det blir en Diogo Jota som får platsen till höger, att Darwin Nunez får spela i mitten, kanske att Gakpo byter av honom, och att Luis Diaz tar platsen till vänster. Det är väl liksom utgångstipset någonstans. Och jag tror Jota kan göra det riktigt bra därifrån också. Vi såg ju som sagt mot Newcastle att Liverpool är i bra offensiv form. Och för många är det nog så att man har suttit med Mohamed Salah som enda Liverpool tillgång offensivt. Om man nu inte räknar Trent som offensiv, vilket han ju är. Men liksom av mittfältare och anfallare. Och när han då försvinner, ja, då blir det väldigt tomt i många lag. Så att lite av en differential får vi väl ändå säga att det är, om man väljer att piva, men det säger direkt ifrån Salah till Jota. För det tror jag inte alla kommer göra. Och Diogo Jota återigen listad som mittfältare, det gillar vi ju, tack för det. Och priset skrämmer ju inte heller nu när liksom det finns pengar på banken. Så att jag gillar Jota som alternativ.
Hur hade du vägt den då till exempel? Nu, Jota kostar 7,7. Du nämner Luis Diaz där, han kostar 7,3. Jag gillar ju mer Diogo Jota som ett FPL-alternativ.
Ja, men sett till Luis Diaz bristande form, nu var han väldigt bra ska jag säga mot Newcastle. Och det är frågan hur mycket han var bra och Newcastle var dåliga. Men han behöver visa några matcher till, känner jag. Det är inte de höga topparna på Luis Diaz som vi har sett tidigare. För då håller jag nog honom som strået vassare. Men sett till att den liksom vacklande form han har haft under tidiga vintern här nu, då håller jag ändå Jota före. Ja, det är ju typ samma pris när vi liksom pratar om att pengar inte är så stort problem. Så sett till liksom lite nuläge och form, då håller jag nog ändå Jota snäppet före.
En spelare som jag först nästan höll på att glömma bort och ta med, för jag tänker att alla har honom, men det har inte alla, det är Cole Palmer. Han har stigit en del i pris, men jag har skrivit det som plus, att den fortfarande är oerhört prisvärd. Tar straffar och en del fasta situationer. På minussidan så är det att fina spelschemat vänder snart, jag tror efter Game Week 24. Dessutom då en trolig blank Game Week 26. Vad tycker du, är det för sent att kliva till Cole Palmer om man inte har gjort det än?
Nej, definitivt inte. Det är ju en spelare som de allra flesta av oss kommer sitta med i bygget hela säsongen. Det är helt övertygad om. Det är ju den mest prisvärda spelaren i hela spelet just nu.
Ja, och då tycker jag att när man nu kollar på mittfältsbyten, oavsett vem det är man ska byta ut, att Cole Palmer bör kanske finnas med i tankarna.
Ja, men han har ju, vi var inne på det här att liksom Chelseas offensiv är svår att förutse. Men är det någonting som känns så givet det kan bli, så är det väl ändå liksom att Cole Palmer kommer att spela. Han känns ju som hjärtat i det där nu. Och som du säger, att liksom glid intag i straffarna. Det fattas ju bara att han plockar på sig kaptensbinden ungefär, liksom, skämt åsido. Känslan är ju att han är navet. Och det ska bli spännande att se när Nkunku är tillbaka, hur de två, om de två kan hitta varandra och inte trampa varandra på hälarna, utan liksom synka ihop. För det är ju två väldigt duktiga spelare. Det blir spännande att se om Pochettino får ihop.
Spelaren som tog mest poäng här i Game Week 20 kom ju iväg med 18 poäng. Jag har även kollat mot Crystal Palace, och där har vi en Esse och en Olise. Kostar ju typ lika mycket, SE 6,0 och LC 5,9. Det är fasta situationer. Det finns oklarheter. Någon av dem tar straffarna. Frågan är vem. Min shout är väl SE, men LC tog en straff här för inte så länge sedan. Det är ett okej spelschema på kort sikt. Ett väldigt bra spelschema om man ser på längre sikt. Dessutom om man då kollar på och ha lite planering framåt och tänker att Game Week 26 kommer att vara en strulig Game Week för många, då säger att det är Liverpool, Chelsea, Spurs som blankar, då att det ställer till det lite. Men just då möter Palace Burnley hemma i den lite problematiska Game Week 26, så det kanske inte heller så dumt. Enda egentligen nackdelen jag ser med båda spelarna är att de har haft en del skadehistorik tidigare, och att de gör spelare i Crystal Palace. SE och Olise, är det någon du håller högre än den andra?
Lite hugget som stucket. Liksom. Jag tycker att SE känns ju med sin, han har ju mycket fasta situationer. Det känns liksom som en, vi har pratat om honom nästan som en talisman och sådär. Men kanske att det finns lite liksom ännu högre höjd i Olise. Det var väl ingen tillfällighet att City var där och hugg på honom i somras. Och jag tror ju att om han gör en bra vår här, så är det nog ganska stor risk att han lämnar Palace. Så att Olise är jag ju lite småsugen på själv som en differential. Sen är bara frågan, ja, som du säger, skadehistoriken finns ju alltid där och oroar. Men det är väl framförallt det att de spelare som du var inne på i Crystal Palace som gör så pass få mål. Samtidigt kostar inte så mycket pengar. Det har öppnat upp sig liksom mittfältsplatser. För det har vi ju tjatat om hela hösten, att det blir så trångt på mittfältet. Helt plötsligt har det ju öppnat upp sig och bildats lite luckor. Och verkligen givits möjlighet till att ta lite chansningar. Och då tycker jag att en sån som Olise är en, det är liksom en rimlig risk. Det är en rolig shout. Det är en punt. Du kan plocka in honom nu, så får du fyra raka blanks. Då är det så. Du kan liksom inte liksom stå där och gapa och gråta över spelmjölk. Men samtidigt kan du också plocka in honom och plocka fina poäng. Han ska möta ett Sheffield United hemma här i 22an till exempel. Det skulle mycket väl kunna bli ett hattrick från en Olise. Det kan inte heller någon bli förvånad över. Så jag tycker att det är en rolig shout som en punt. Speciellt för den som kanske jagar lite i miniligor och sådär. Och känner att han jag ligger lite efter. Då tycker jag det är liksom en rolig chansning.
I samma priskategori så lite dyrare hittar vi Pascal Gross i Brighton. 6,4. Ja, men det absolut bästa schemat av alla har i Brighton om man kollar nu. Både på kort men även på ganska lång sikt. Tar mycket fasta situationer. Är en bonusmagnet som spelare. Har oerhört fina expected goals involvement siffror. Kollar man sedan Game Week 14 så är det 0,56, 0,71, 0,85, 0,58, 0,54, 0,33 och 0,68. Det är siffror som imponerar ganska mycket tycker jag.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight.
Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nackdel är ju att Brighton nu saknar viktiga spelare som Mitoma och Adingra. Och kanske också att han är så pass allsidig som han är och ibland används långt ner i banan. Frågan är dock om han inte kommer behöva användas längre fram nu när Mitoma och Adingra saknas.
Ja, men här blir ju resonemanget verkligen en flerstegsraket. Jag tänkte komma till det. Nu var du verkligen inne på det utifrån att ja, men det är ju negativt. Liksom att bra spelare försvinner. Å andra sidan så ökar det chansen för speltid. Men å andra sidan, speltid får han ju egentligen oavsett hur vilka som är på plats. Men å andra sidan så är vi där, ja, då gillar han att hålla till längre ner i banan. Men vem ska spela offensivt nu om de här liksom, duktiga offensiva spelarna försvinner? Ja, men det borde ju bli Gross. Och det är ju inte allt för sällan han får liksom figurera i nummer 10 roll eller i en ganska offensiv kantroll där. Så att Gross är ju också ett superspännande kort och kanske, som du var inne på med spelschemat, ett lite mer säkert kort. Brighton är ju någonstans ändå ett bättre offensivt lag än Crystal Palace, det tycker jag. Så att blicka mot Pascal Gross känns väldigt rimligt.
Är Joao Pedro inte på plan så tror jag att det är Pascal Gross som tar straffarna dessutom. Här då, en spelare som liksom är lite i dyrare kategori, Martin Ødegaard. Arsenal har ett ganska fint spelschema, däremot visar de inte så bra form. Dessutom tar han upp en Arsenal-plats. Jag vet inte lite hur det ser ut för alla, men Martin Ødegaard, jag tror ju till exempel att det är folk som har börjat tröttna på en Saka. Nu tror jag inte det är så många som kommer byta ut han, kopplat till att vi har så många andra bränder med mittfältare som försvinner. Men hade vi haft kvar Salah och sådana, att de inte hade försvunnit iväg, tror jag det är ganska många som hade kikat på liksom avlasta en spelare som Saka. Nu lyfter jag upp en ytterligare Arsenal-offensiv, men ja, hur ser du på Ødegaard?
Det är lurigt. Alltså det är ju någonstans en av de bättre spelarna i ligan. Det går inte att komma ifrån. Arsenal har en liten dipp. Jag hade gärna liksom, om jag hade fått göra ett gratisbyte gjort, sidledsbytet sagt att Ødegaard och suttit med bara Ødegaard. Så för jag tycker att han är, liksom, som du är inne på, är ändå en bättre FPL-tillgång än Saka för tillfället. Men är det någon som jag blickar mot att byta in? Nej, det är ju inte känslan. Och till det vill jag ändå liksom lägga brasklappen att man ska möta Palace hemma, Forest borta 21-22. Sen kommer det en tuff match mot Liverpool. Men låt säga att Arsenal studsar tillbaka nu. Tar två överdygande segrar mot Palace och Forest. Och sen trycker Liverpool på näsan i 23. Då kommer vi stå där och vilja ha liksom varenda Arsenal-spelare inför att schemat lite vänder i 24 där. Och det börjar liksom komma, även om det är mycket borta matcher, så är det sämre lag man ska möta. Så att Jag säger nej till Ødegaard just nu, men med vetskapen om att jag kan sitta här om ett par veckor och liksom bara, jag måste ha in honom. Det tycker jag man ska ha med sig. Men så som läget är just nu så är känslan att han står ändå längre ner på listan över mittfältare som jag blickar mot.
Jag kan bara hålla med här. Lova inte att skratta nu, jag kommer till de sista mittfältarna och då går vi till Manchester United. Vi får en lyssnarfråga bland annat av Tobias Karlsson, vad tror ni om Bruno Fernandes? Men vi har Bruno Fernandes, vi har Marcus Rashford, vi har en Garnacho som är en helt annan priskategori som Stefan har tagit in och är liksom en bra möjliggörare. Jag tror samma här, hade vi kollat med att Salah och Son är tillbaka och man fortsatt vill ha Trent kvar i bygget, då tror jag Garnacho har varit en spelare som oerhört många hade gått till. Nu är frågan, behöver man gå dit? Men jag tror att hans plats är ganska gjuten. Men jag väljer att lite bunta ihop de här United-spelarna. Jag sa ju det att tidigare, att man, om man liksom kollar framåt till den här problematiska Game Week 26 med Blank, om man inte ska lösa den med Chip, att United har Fulham hemma i den omgången. Fulham skulle ju kunna ta sig till final om de slutar Liverpool, och då är det Blank, men om vi tror på att Liverpool ändå ska greja det där, så är det en väldigt bra hemmamatch för United mot Fulham just i den gameweeken då. Och det stora minuset är väl att de spelar i Manchester United. Jag måste väl ändå säga så.
Ja, det är, men alltså här är ju ändå, om man ska dra de tre, så tycker jag någonstans ändå att Garnacho är det roliga valet. Du var inne på det, platsen känns cementerad. Ja, det finns ju inte så mycket konkurrens liksom. Det är ju inga som gör mål på de från de kantlägena, förutom han som ändå någonstans försöker. Så känslan är ju att han kommer att få spela väldigt mycket. Och ja, det känns som att det rumlar lite. Det är mycket rykten på nätet om att det har varit krismöten med Ten Hag. Och ja, vi får se vad som händer i United med lite ny minoritetsägare och sådär, men som ändå har kontroll över det fotbollsmässiga. Jag vet inte, tror du att det kommer att hända någonting redan nu i januari?
Jag tror vi är ganska ekonomiskt bakbundna. Där det har pratats en del om liksom att det i så fall ska vara lån. Timo Werner har nämnts, det gör ju inte en överlycklig. Och sådär. Sen så såg jag någonting, vi pratade om Olise, att det var liksom en så här spelare som Ratcliffe liksom hade som första gubbe han skulle vilja ta in. Och vill ta in, men jag vet liksom inte riktigt hur man ska locka. Och det lär vara fler intressenter där, och det lär dessutom bli oerhört dyrt, och där tror jag inte att United riktigt är just nu. Så att jag tror det återstår att se, men jag tror inte att det kommer finnas ekonomiska möjligheter att köpa något liksom stor förvärv här i januari, utan jag tror att man kommer behöva nöja sig med någon lån eller så här. Men ja, vi får se.
Och där är ändå liksom Garnacho ung, lovande, någon man vill ge speltid till, tänker jag. Och schemat ser ju ändå rätt okej ut, får man väl ändå säga. Det är ju liksom matcher där United ska kunna göra mål, eller åtminstone ha chans att göra mål. Så att det är väl en rolig liksom pant. Vi var inne på Olise, vi var inne på Gross. Ja. Alltså Garnacho är väl, som sagt, Stefan har valt att gå dit och låg TSP, så att det... För att liksom, nu finns ju möjligheten att sticka ut på en, kanske till och med två mittfältspositioner. Och vill man testa här, så tycker jag att Garnacho är valet i United att blicka mot, liksom, oaktat pengar. Man ska också vara medveten om att det är en chansning, och du kan liksom inte, det går inte att ställa sig och gråta över Blanks, utan det är en chansning. Men det blir intressant att se om han kan fortsätta liksom vara involverad i det mesta som händer offensivt för United.
Jag tror, som Stefan resonerade bland annat, att det var, han kollade på det, han kommer ofta spela med tre anfallare, alltså att han behåller Solanke, Watkins och tar in Haaland. Att Garnacho kanske är en femte gubbe som han inte kommer spela så jätteofta heller, och att då är det en väldigt billig väg på sin första bänkspelare. Det var de mittfältarna, det var ganska många. Men som sagt, alternativen finns det. Jag har inte gått igenom alla. Det finns fler alternativ än så här. Men ja, om man kommer då till frågan att vi ska börja liksom försöka ranka dem. Jag tänker inte att vi ska ta allihopa och sätta någon siffra på dem. Och dessutom så är det lite olika vad man har för budget. Ja, visst, folk har mycket budget. Men vi får räkna med att de flesta kommer vilja ha in Haaland. Och då kommer man behöva gå ner i prisen då. Och sen har man gått lite olika vägar. Folk har lastat ut pengarna ganska mycket. Så att någonstans behöver man ha med liksom tanke på värde också. Men vi får ju lite kolla här, oaktat värde, när vi ska göra någon ranking. Vilka är liksom topp tre för dig, och hur liksom i ordning? Vem håller du som första gubbe, och andra och tredje? Om du kikar själv.
Nej, men första gubben för mig är Cole Palmer. Alla dagar i veckan. Nu har jag honom i mitt bygge, så det blir liksom en icke-rek för en annan. Så. Men om man inte har honom, så tycker jag att han är den givna ettan. Och sen skulle jag nog säga att jag håller Richarlison som tvåa. utifrån den fotbollen som Spurs spelar, och att han mer eller mindre är given på att starta, känns som nu, med tanke på att de inte har så mycket annat att lira med. Spelar out of position och där kom, det känns som att det kan fortsätta rulla in mål. Och sen får jag liksom hitta någon form av delad tredje plats mellan Foden och Bowen. Jag tycker att det är lite hugget som stucket mellan dem. Men kanske att Bowen ändå kliver lite före på att ja, men dels en tydligare roll i sitt lag. Och ja, men gillar ju ändå West Hams schema här. Så det är visst, det är två tuffa matcher mot United och Arsenal där. Men United som har gått sämre, där kan jag mycket väl se att han gör mål. Och Arsenal-matchen är ändå hemma. Och det är till London derby. Vi har sett att Arsenal har haft problem med just West Ham, så att, och de matcherna ringas in av Sheffield United, Bournemouth och Nottingham. Så att Ayman Bowen kanske klämmer sig före Foden där. Så det blir Palmer, Richarlison, Bowen som topp tre.
Ja, spännande. Ja, men jag tror ändå jag vill liksom lägga Bowen som etta. Kollar jag på mitt eget lag nämligen, så är det dit jag kollar att göra Sala till Bowen. Och jag har ju spritt ut mina pengar, så att det är netto jämnt där. Jag kan göra Sala till Bowen och Alvarez till Haaland och få ihop det. Jag tror att just nu diffar 0-1 faktiskt. Så att om det är det. Sen så vet jag inte om jag kommer agera tidigt, även om jag liksom tvingas prismässigt, utan eftersom att det finns så oerhört många andra alternativ. Så kanske det är så. Jag kommer bara låta den möjligheten försvinna, om det skulle vara så, för att få informationen. Och så får man bara hoppas att Bowen inte ska straffa en allt för hårt. Sen är det lurigt. Jag tror att jag går till Richarlison som tvåa. Han har jag redan i mitt bygge. Men jag tycker att det är en spelare att satsa på nu. Och på tredje plats då, nu nämner inte jag Palmer, men det är för jag tror att väl många har honom ändå. Jag förstår att du tar honom som etta. Jag tycker också att han ska in där. Men jag tror jag gillar chansningen mer på Jota än Foden. Jag har lutat oerhört mycket mot Jota själv att attackera där. Jag vill vara med i Liverpool. Det som talar emot, det är problematiken med 26an. Vi kommer när vi får lite mer information tvingas prata chipstrategi. Det finns case för att nyttja free hit antingen i 25an eller 26an. Det finns liksom tal om tidiga wildcards och sådana saker. Men eftersom att om det blir som vi tror då, att Chelsea, Liverpool och Spurs ska blanka i Game Week 26, och dessutom att det ska komma några dubblar i 25an, det kommer ställa till det något oerhört mycket. Bara om man kollar Game Week 26 så ser jag nu att jag har två Spurs-spelare i Pedro Porro och Richarlison. Jag har Trent. Jag har en Mohamed Salah just nu då, men som jag då kanske ersätta med en Jota. Jag har Palmer, jag har Sterling. Det är inte jättelätt att få ihop ett lag om det alla de lagen ska blanka. Så att, och det är, man har inte hur mycket byten som helst fram till dess att göra heller. Det här är spelare som jag kanske inte, många av dem inte kollar på att byta ut. Så att, nej, är det då värt att gå från Sala till en annan Liverpool-spelare? Ja, i så fall nästan tvinga sig själv till att använda chips där för att lösa det. Ja, jag vet inte.
Nej, och vi ska ju säga det också, att den matchen som försvinner ur Game Week 26 för Liverpool, det är Luton hemma. Och som då hamnar i en double Game Week som blir riktigt smaskig egentligen, oavsett var den hamnar. Så att, ja, det blir ju, då kommer man ju definitivt vilja sitta med ja, gärna kanske upptripplat till Liverpool. Och vilket ju blir då svårt då, speciellt om det hamnar i 25an, det blir så tight inpå. Så att, ja, det kommer vara huvudbry. Jag tror det kommer tryckas av många free hit i 26an om det blir liksom favorittipset som slår in, att det blir Liverpool-Chelsea i Liga Cup-final. Då tror jag vi kommer till många free hit i 26an.
Jag ska också säga det att er nästa match är ju FA-cupen, tredje omgången, där ni ska spela borta mot Arsenal.
Ja.
Se att ni vinner den matchen, så är det något som också påverkar med en risk för kommande blank när FA-cupens kvartsfinal ska spelas. Jag tror att det är game 29. Och det är en ganska stor blank. Och det här kommer påverka oerhört mycket. Det lag som åker ut av Arsenal och Liverpool, de vet vi, eller det vet spela. Vi inte, men de kan mycket väl spela då i game 29, medan de andra har en ganska stor risk att ha en blank då. Så att det är också en sån sak kopplat till att vi kommer få mer information här. Vi får se vilka lag det är som åker ut i tredje omgången av FA-cupen, och då kan vi börja spana lite på hur kan blank game week 29 komma att se ut dessutom.
Men det är ju någonting att väga in redan nu när man sitter och gör byten faktiskt inför 21, vem ska jag ta in?
Ja.
Hur tänker man kring game week 26? Och som du säger, man kanske väljer att gå direkt på Jota, men sitter man då med liksom 5-6 spelare som potentiellt kanske missar 26an, ja, men då låser man ju mer eller mindre in att spela för hit då.
Eller ett wildcard. Och det är samma där, att vi har pratat om det, att Salah kommer tillbaka från AFCON där runt 25, om man går hela vägen. Och då så är det en dubbel i 25, blank i 26 och sen kanske en blank i 29. Och sen så tror jag att, nu går jag långt fram här, men 27 och 28 däremellan, då möter ni City i en av matcherna tror jag. Och sen om det är Forest borta också. Och då finns det helt plötsligt case här, men jag kanske inte ska ta in Salah. Utan jag kanske får in honom i en free hit i 25an. Och sen går jag utan honom. Ja, 26an som är blank. 27an och 28an då liksom City ska mötas i en match. Och Forest borta igen. Och sen blank 29an. Och sen drar jag ett wildcard och då plockar jag in Salah. Vi kommer att behöva prata så oerhört mycket strategier här i kommande poddar när vi får mer information. Men det lovar vi att komma tillbaka till. För att det kommer vara en väldigt viktig del här för våren. Vi kommer in i liksom chip period här längre fram. Ja, jag vet inte om vi snurrar iväg allt för mycket. Jag hoppas att ni lyssnare tycker att det är bra. Om inte annat att bara få koll på de här sakerna. Att, ja, det kommer komma lite blank, så det kommer vara lite stök. Jag har ingen plan, och jag tror att det bästa är nog att lite inte rodda ner sig allt för mycket i det. Det kommer klarna. Och så fort det klarnas lite mer än vad det är nu, så kommer vi att diskutera det ännu mer i podden. Och lite så här chipstrategier som vi tror på och olika vägar man kan välja att gå. Men att ha någon tanke kring det redan nu, det är inte så dumt.
Ska jag chippa in en mittfältare som du inte har nämnt?
Ja, men gör det.
Och då tänker jag att det är ändå, vi har ett lag som går helt sanslöst bra i ligan, och det är ju Aston Villa. Lite svårt att hitta liksom en tydlig tvåan bakom Watkins att ha i ett FPL-bygge. Men en Leon Bailey har ju segrat upp på slutet, fått väldigt mycket speltid. Kommer oerhört långt fram i banan och är med och hugger hela tiden och sådär. Vad tänker du kring Villas mittfält och kanske främst Leon Bailey?
Nej, det lockar inte mig. Det gör inte det. Jag tycker Villa har varit lite upp och ner nu senare tiden också. Så det påverkar säkert. Och det är som sagt, det är Bailey, det är det vi finns där. Douglas Luiz skulle man också kunna väga in. Det är faktiskt den mittfältare som har tagit mest poäng i Aston Villa. Och liksom en budgetspelare också. Men just nu känner jag att jag inte vill röra dem. Jag sitter bra med Watkins där. Och ja, känner mig rätt nöjd så som det är just nu.
Ja, det blir intressant att se hur de kan hålla här över kommande fyra med Everton, Newcastle, Sheffield United och Man United. Sen kommer det tre riktigt fina matcher, 25, 26, 27. När vi var inne på det med dubblar och blanks och allt vad det är. Det blir intressant att se vad status är på deras mittfält då, och ja, om det kan vara någonting att blicka mot då, om inte annat.
Absolut. Innan vi går över till lyssnarfrågorna, vi har väft in några redan, ska vi slå ett stort slag för patreon.com/svenskafpl, där du kan stötta oss med 25, 35 eller 50 kronor i månaden. Få tillgång till messenger-trådar, Discord, sändningar och ett väldigt bra och trevligt forum att vara med. Vi tycker man om att prata sånt här, blicka framåt mot möjlig chipstrategi, blanks, dubblar, få tidig info och när det är deadline, alltså samma dag som det är deadline, att få liksom sammanfattat vad sagts på presskonferenser och sånt, då tycker jag att man ska se till att bli Patreon och komma med i våra messengertrådar där. Och ska även slå ett slag för att det fortfarande är möjligt att boka på sig på poddresan. Palace United, vi åker dit 3-6 maj och kollar. Får se Olise och Esse, grabbarna på plats hemma på fina Sellers Park. Så in och spana på Olka och boka med er. Det slår vi ett starkt slag för. Går vi till lyssnarfrågor då, så vi har ju pratat mittfältare hur mycket som helst. Fernando Torres Lover skriver: vilka mittfältare anser ni är värda att byta in för en -4? Och jag tycker väl inte att det är någon som är värd att byta in för -4 bara för att byta in den just nu. Sen så kan det vara så att man tar en -4 i alla fall för att man kanske har två fria byten om man ska göra sig av med Salah och sån, och man ska få in Haaland till Game Week 21. Ja, men då alla de här mittfältarna vi har pratat om nu är liksom vettiga gubbar och plocka in. Men enskilt bara få ta in någon för -4 tycker jag inte någon är värd.
Nej, och det är väl liksom ingen som är ett måste att få in här inför 21. Och eftersom det är så pass dyra spelare som vi byter ut i Salah, men alla har ju antingen Salah eller sån, många av båda, så är det liksom inte pengar ett problem på det sättet. Ofta pratar vi -4 för att möjliggöra att kan vi få loss pengar och sådär, men det torde inte vara liksom en anledning till att dra minus nu, utan då ska det vara en flerstegsraket på något annat sätt i så fall. Men kan man klara sig utan minusen här i 21, så tycker jag att man ska försöka göra det.
Fredrik Lindqvist, han blickar framåt kan man lugnt säga. Han undrar om man ska planera med både Haaland och Salah, för han har inte råd med även sån. Då pratar han efter mästerskapen här. Han undrar även hur man ska tänka med Trippier och Trent. Kommer inte ha råd med båda när Salah kommer tillbaka. Men jag var inne på det här att lite beroende på hur allting faller sig med blanks och dubblar och sådär, så kanske det är så att man kommer, eller att det är ganska många som kommer välja att gå utan Salah en tid kopplat till blanksen och sådär. Så att jag, för egen del har jag inte bara lagt bort det så där. Det kommer senare, de bekymmerna. Hur resonerar du?
Ja, jo, men dels så vet vi ju liksom inte hur det går för Egypten i AFCON. Vi vet inte vad det är för liksom skick på Salah när han kommer hem, när han kommer hem, hur Liverpools schema ser ut. Det är alldeles för många osäkra variabler för att börja planera för det nu. Hur ska jag kunna få in? Ja, men fan, träffa skiten fläkten när du står där liksom, då får du dra ett wildcard. Det är inte mer med det. Foka istället på det som vi har lite liksom mer kunskap kring, det vi kan se just nu, och det är inte Salas återkomst från AFCON i dagsläget.
Nej. Ja, men vi pratade -4 nyss med en fråga då. Mikael Treskov, han undrar: tar man -4 och skickar både Salah och sån nu om man bara har ett fritt byte, eller liksom, finns det ett case att skicka en, sen vänta ytterligare en vecka och att liksom få mer information om hur det går för dem i mästerskapen och sådär? Eller då kommer vi igen till det här med prisförändringar.
Ja, jag sitter ju i ett läge där jag har både Wang och Salah. Jag kommer förmodligen göra mina två fria byten som jag har, men jag kommer inte att byta ut de två. Utan jag kommer att göra ett försvarsbyte och ett mittfältsbyte, tror jag. Och så kommer jag att liksom hålla Wang, ta några, käka lite price drops i värsta fall. Ha honom på bänken i 21an och så byta ut honom i 22an med lite pengar på banken och kunna göra honom. Jag tycker inte det är så farligt. Sitter man med både Son och Salah, nej, fast jag vet inte om jag tror att de flesta har ganska starka bänkar i 21an. Snarare så att man har lite bänkningshuvudvärk bara om man gör ett byte. Och då liksom dra på sig en -4 för att få ytterligare svårare liksom vem man ska sätta på bänken. Nej, jag tycker inte det känns liksom. Passa på att nyttja din starka bänk. Däremot om du liksom sitter med ett bygge som inte har fan knappt spelare, nej, men då är det ju självklart liksom. Men jag tror att, som sagt, att de flesta sitter snarare med bänkningshuvudvärk än liksom svårt att få ihop lag.
Sista minusfrågan då från Kalle Lolk. Är det värt minus 4 trots att man har två fria för att skicka som Sala och Nkunku och plocka in Bowen, Kevin De Bruyne och Haaland?
Oj, skicka Nkunku. Han har valt att plocka in honom ganska nyligen gissar jag och skicka honom direkt. Nej, det är i alla fall inte som det är just nu. Vi kanske att vi säger att det är i så fall är värt om vi ser att Haaland är tillbaka och spelar liksom, ja, 79 minuter och sätter två bollar och ser ut som gamla Haaland igen. Liksom. Men börja ta minus för att ta in De Bruyne. Och, alltså det är ju Bolsy såklart. Då ska vi se honom göra 80 plus minuter också nästan. Och jag vet ändå inte om det är värt minus 4. För som sagt, jag sitter med två fria. Jag tror jag kommer liksom nyttja dem nu. Det är ingen fara att hålla någon längst ut på kvisten en vecka till. Gör ett byte i 22an. Man ska inte vara rädd för att dra minuspoäng, men det är dumt att dra massa minus i onödan. Så att, återigen, kolla vad man har för bänk och se om man inte kan utgöra den istället.
Thomas Björkman, han kollar på, liksom, om vi tittar på januari och februari bara. Vilka lag är bäst att titta åt när det gäller backar, mittfältare och forwards, alltså respektive. Jag var inne och kikade spelschema. Jag har varit inne på det att Brighton har ett oerhört fint spelschema. Och de ska nämnas där. Och där har vi Estupinian i försvarsleden. Det är nog den försvarare som jag tycker är mest intressant liksom bortanför Trent just nu. Visst, nyligen tillbaka från skada och sådär, men nu fick ju Brighton sin första nolla dessutom. Och just i den matchen så var väl inte Estupinian jätterolig. Han hade en, jag vet inte om du såg något, men väldigt mycket defensivare än rollen vad han haft tidigare. Vet inte om man ska göra allt för mycket av en match. Men Estupinian kan jag tycka där. Där kan man ju då gå på Pascal Gross på mittfältet också om man vill kolla. Pratar vi januari, februari. Januari har ju bara två deadlines. Eller två game weeks, 21 och 22. Februari som är en liksom kortare månad har fyra. 23, 24, 25, 26. Och då är vi inne i 26 som blir blank och vi är inne på 25 som kan bli dubbel. Så det är mycket så här ifs and buts. Men Brighton oavsett ska inte ha blank i 26 då de har Everton hemma. Och det är bra matcher rakt igenom där för Brighton. Andra lag, jag vet, Villa har ju också bra spelschema nu. Tillsammans med Liverpool. Men där är ju den här oklarheten kring 25-26 där. Ja, jag vet inte.
Nej, och sen är också lite frågan. Alltså det, jag tycker att när man ska kolla spelschema så måste man se till sitt eget bygge. Det är väldigt tacksamt att vara inne på fpl.team och klicka sig fram gameweek för gameweek. För vad som är en bra vecka. Det beror ju helt på liksom hur du har tänkt att ställa upp det. Det kan ju vara att någon sitter och har, ja men, säg att du har en billig back. Du sitter med Charlie Taylor Burnley. Och så tänker man, ja men i 23an så möter han Fulham hemma. Men då visar det sig att dina andra spelare som du har i laget, de har också bra matcher och det är bättre spelare. Så det slutar med att han sitter på bänken då, trots att liksom de har en bra match. Så att kolla på schemat är ju en sak och det är liksom så. Men det är ju lika viktigt tycker jag att kolla på hur har jag tänkt att ställa upp respektive vecka. Åtminstone liksom, hur ser planen ut. Sen kan ju saker och ting ändras. Men just det här liksom, en, två, tre game weeks bort. Vilka har jag tänkt att spela den här nästkommande vecka. Det är väldigt tacksamt att kunna gå in och följa. Och det tycker jag är mer avgörande. Och då kan det ju vara så att man landar i att jag behöver ta in en spelare som har bra match i 23an och 25an. Ja, vad fan, gå in och kolla Newcastle. De har Luton hemma, Bournemouth hemma. Ja, men då kanske jag chillar lite med det bytet. Ser om de kommer tillbaka. Och är det någon där som ser okej okay, till Luton hemma, Bournemouth hemma, är två kanonmatcher. Och då kanske jag kan smyga in. Och det är liksom kanske inte det laget vi skulle blicka mot med tanke på hur de ser ut just nu. Men utifrån hur schemat ser ut, ja, det skulle kunna bli aktuellt. Brighton har fina matcher just då till exempel. Och ja, men du var inne på ett Aston Villa. Sheffield United och Fulham möter dem med 23-25. Så att just det här att se till sitt eget bygge. Och vilka veckor är det jag behöver ha in en spelare på en viss position. Det tycker jag är liksom tänkvärt att ha med sig.
Daniel Rudvall konstaterar att det liksom viftas en hel del med gula kort i år. Han undrar om man ska tänka något annorlunda, att välja bort spelare som tar mycket gula kort i och med att det är minuspoäng. Jag tycker väl inte det. Det är ett minus om man tar gult. Nu har avstängningsgränsen höjts till 10 kort. Och då får man 2 matchers avstängning. Vi har väl några få som ligger på 8 gula. Bland annat Niklas Jackson som är iväg på afrikanska nu. Som forward, helt ensam där. Men Palinja i Fulham. Men det är inte riktigt FPL-alternativ i alla fall. Det är mer kopplat till att de blir avstängda än att de får ett minuspoäng och kanske får lite sämre bonuspoäng, tycker jag. Är det en spelare som tar mycket poäng? Och vi kan ta en Gordon i Newcastle till exempel, som har gjort oerhört bra. Han har tagit 7 gula, han har tagit en hel del gula kort, absolut. Hade jag önskat att han inte hade tagit? Ja, det hade jag. Men om han fortsätter liksom leverera mycket poäng till den peng som han ändå kostar, då är det ett bra FPL-alternativ. Det är i alla fall min syn.
Ja, och man ska ju säga det också att tidigare säsonger har det varit lättare att förutspå vilka som ska ta mycket gula kort. Och det går väl delvis fortsatt att göra med vilka som har en tuffare spelstil. Men mer eller mindre alla spelare kan ju snacka till sig ett gult idag bara genom att liksom fråga domaren, bara, hur fan tänkte du där? Ska inte Joel Linton ha en varning när han tar liksom någon nacksving på en Liverpool-spelare? Nej, det tycker jag Anthony Taylor inte att han ska, utan Luis Diaz, du får en varning för att du håller på att tjata om det istället. Och med den typen av regeltolkning och liksom bestraffningstaktik, ja men då kan fan vilken jävla spelare som helst få varning. Så att jag tycker att det har blivit liksom, spelar nästan mindre roll. Alla spelare riskerar att åka på kort mer eller mindre.
Fick du det sagt också?
Jag kände att jag var tvungen att trycka in. Så jävla förbannad var jag.
Ja, bjöds ju tillbaka på lite straffar. Så allt går inte emot Liverpool i alla fall.
Nej, det är skönt. Ja.
Daniel Wickenberg. Han har 4 spelare borta på grund av AFCON. Plus Haaland. Han undrar om man ska lappa och laga med minusbyten. Eller dra ett oerhört tidigt andra wildcard.
Lappa laga. Känns väldigt tidigt att trycka WC nu. Och alltså, men om Haaland är tillbaka och 4 spelare, du kan övervintra 2 till 22an. Men jag vet inte hur många fria han hade, men liksom göra 2 byten till att börja med 21an, så borde han kunna lösa en 11 i alla fall.
Ja.
Så att nej, det är inget WC nu i 21an. Det är väldigt svårt att se vilket bygge som skulle kunna liksom, där det skulle kunna vara berättigat faktiskt.
Ja, det ska vara ett ghost chip lag liksom, där man får få för sig att men nu ska jag köra här andra halvan, att man liksom bara vill få en fräsch start. Ja, men kör då, men annars är det väldigt få som behöver dra ett wildcard. Hellre då ta en minus 4 eller till och med en minus 8 och bara sätta i ordning laget och så har du ett wildcard sen.
Absolut.
Sista frågan, Marcus Becker, han undrar, när ska man köpa Ivan Toney?
Oj, det var en bra fråga. Jag passar över den till dig. När plockar du in Toney Silverdiggers?
Ja du, det är en bra fråga. Jag tror att väldigt många har glömt bort vilken jäkla sjuk fotbollsspelare och FBL-tillgång Ivan Toney är.
Mm.
Så det ska väl sägas. Timing spelmässigt är väl så där för Brentford. Nu är det Forest hemma i 21an, men därefter Spurs, City, Wolves, Liverpool efter det. Dessutom efter det så är det West Ham, Chelsea, Arsenal. Det är väl sådär, man vet inte riktigt hur han har hållit igång allting. Jag gissar att han har hållit igång en hel del ändå. Men liksom just den här match fitness, eller vad man ska säga, att det kan behöva lite. Dessutom ett Brentford som har haft det lite tufft. De har en Boemo som är borta skadad, som liksom ändå en viktig kugge. Han och Toney hade ju bra spel tillsammans och sådär. Jag vill nog se han komma tillbaka först. Men med det sagt, det är en jäkligt skicklig fotbollsspelare, så jag kommer verkligen kolla på nu när han kommer tillbaka. Det som också tar emot är väl anfallslinan, som känns rätt gjuten. Jag är i alla fall inte nära att byta ut Watkins. Dessutom en Haaland som kommer tillbaka. Men där har vi en plats. Och sen så Solanke har ju tagit den där tredje platsen för oss som spelar med 3 anfallare. Och nu diffar det väl en miljon mellan Solanke och Anestin till i alla fall. Och som tredje anfallare, det är ett oerhört dyrt anfall om man ska ha Haaland, Watkins och Tony. Så det tror jag passar ganska få personer. Det gör det ju också lite lurigt. Men ja, det ska bli kul att se han tillbaka, om inte annat.
Men precis, blir han kvar i Brentford liksom, eller är det någon som panikköper honom sådär? Framåt Game Week 29 där i mitten av mars, då börjar ju Brentfords schema att vända. Och kanske är det, om han blir kvar, kanske är det då han är tillbaka liksom, i matchform och har kommit igång. Och att han då är gjuten i alla byggen, det skulle kunna vara så som sagt. Det är kul att han kommer tillbaka och vi hoppas att han liksom ändå kan... Ja, men att han inte är en skugga av, att han inte gör en Diego Costa liksom och kommer tillbaka som ett skämt mer eller mindre, utan att han har hållit igång och att han framförallt mentalt, det är väl mycket det handlar om, att han är taggad på att lira igen. Men som du var inne på, Brentford behöver ju honom minst sagt.
Så är det. Stort tack för att ni har lyssnat. Ni får väl avgöra själva här gällande om det är värt att invänta information eller attackera lagvärde. Vi har i alla fall försökt hjälpa till och ge lite tankar kring det den här veckan. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Då ska vi dels kolla hur det har gått i FA-cupens tredje omgång. Vi ska se, är Haaland diskussionsämne som behöver tas upp. Vi kommer behöva prata en kaptensdiskussion och rekommendationer. Och som sagt, Game Week 21 är en tudelad omgång som pågår över en oerhört lång tid, så att det är mycket att tänka på, så se fram emot att podda igen nästa vecka. Ha det bra, hej!
Ha det gott, ciao!
Selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.